Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Ja, hej och välkomna till avsnitt 20 av Game of Stocks. Vi spelar in 27 oktober och det är jag, värdeinvesteraren.
Och det är jag, Investacus, eller Dogge, annars brukar vi säga här i podden.
Yes,
och vi gör lite glada nyheter. Vi kommer faktiskt få göra en resa till Singapore här i november och vi ska få gå på Singapores Fintech Festival. Det här får vi åka igenom min samarbetspartners kund som är där och med om pristagning om deras fintech-grej som vi faktiskt nu får släppa för att emissionen är över och bolaget har börjat släppa pressmeddelanden. Så, och det här bolaget som vi kommer åka med, det heter Kvanto Payment Systems och är ett fintech-bolag från Danmark som ligger extremt långt fram och det här är också min stora onoterade investering.
Precis, och ja, bara för att vara transparent så jag äger ingenting, jag tycker bolaget är intressant. Sen vågade inte jag ta en så stor stake som Dogge här, jag har inte lika mycket balls. Men det ska bli jättekul att åka till Singapore tycker jag. Mm. Och jag tycker bolaget är jätteintressant så vi kommer väl presentera en intervju här med dem i podden antar jag.
Yes, det kommer vi, exakt. Och beroende på hur det ser ut där på festivalen så ska vi också försöka ha med liksom utrustning så att vi faktiskt kan köra spontana poddar ifall vi hittar någon som är verkligen intressant där att köra med. Som jag tänker att vi kör diktafon eller någonting sånt där. Det är inte så mycket bokat än, vi håller fortfarande på att lösa det mesta. Men det är det som faktiskt kommer att komma att hända här framåt. Och jag och Dan är riktigt exalterade och hoppas att ni andra här i podden kommer också känna att det här är någonting som kommer att hända mycket mer framåt. Inte just kanske resor, men...
Ja, det byter de exakt, det är vi som får åka på resan.
Ja, men de får ju ta del av det här genom podden.
Ja, jo, men vi får faktiskt åka dit.
Ja, exakt. Det är det bästa, att vi faktiskt får vara där i Singapore en hel vecka.
Ja, det kommer vara underbart.
Exakt, faktiskt. Men ja, det kan komma också andra samarbeten genom min partner framåt. Vilket kan bli väldigt intressant för alla som lyssnar på podden.
Absolut. Mm. Och idag ska vi prata snabbare än vanligt, i alla fall jag. Dogge, han... trött Dalmas, han kommer att prata lite segt sådär. Men jag ska gå in i Stockholmsnacket och prata snabbt helt enkelt.
Ska du köra investerarens speeden nu?
Ja, men lite så. Eller market makers, de kör prata rätt snabbt också.
För det, det är ju bara disclaimen, för att de vill inte att den disclaimen ska höras.
De pratar generellt sett rätt fort, tror jag.
Ja.
Men vi har jättemycket rapporter, baby. Det är ju rapportperiod, så det blir en riktig rapportbonanza idag.
Ja, det blir det verkligen. Och kanske kolla lite på hur de har rört sig också.
Det är ju väldigt intressant rörelser.
Ja, det är helt sjuka rörelser. Ja. Jag tror inte någon av mina bolag inte rörde sig mer än typ 5, eller det var ett bolag som inte rörde sig mer än 5% åt något håll.
Precis, det är både upp och ner. Men vi kör helt enkelt, tycker
yes,
jag.
Yes, kör igång.
Jag kan börja. Jag skulle vilja prata lite Netflix. Vad intressant rapport. Speciellt hur man tolkar rapporten och rapportreaktionen. Den stora grejen var, alltså de kom in, earnings kom in bättre än vad man förutspådde. Jag tror de kom in på runt 1,50 dollar mot 1,07 som var estimaten. Men det tycker jag är ganska ointressant på kort sikt. Det är inte det som är det fundamentala, det viktiga i bolaget. Jag menar kortsiktiga earnings. För det kan man liksom påverka. Tycker jag, det är inte så svårt för dem att visa vinst ett kvartal. Det är inte det som är poängen. Jag menar, de blöder på kassaflöde. Så jag menar, de tar ju extremt mycket kostnader. Och vad de rapporterar i earnings nu spelar egentligen ingen roll för min del.
Mm.
Och det vet jag inte. Det är de flesta ser Netflix på det sättet. Det är ingenting konstigt att säga. Det man tittar på är då subscriberökningen och egentligen överraskar mig inte så. Den gick upp 11% på rapporten för att siffrorna kom in bra, men de kom egentligen inte mycket bättre än estimaten för att de adderade net subscriber ads, alltså hur många de la till och hur många liksom de förlorade. Så, men hur många nettopositiva de la till var 6,8 miljoner då, det här kvartalet.
Mm.
Och Wall Streets estimat låg mellan 6,8-7, så det var egentligen lägre intervallet. Och då undrar man ju varför går den upp 11%, men bara för att Wall Street estimat låg där så tror jag marknaden ändå hade prisat in mycket lägre range i det lägsta ranget där. För att förra rapporten missade de ganska mycket, Och det var ju på grund av timing av inga nya släpp, inga speciella serier.
Sommar,
konkurrens. Kollar man nu då så har de ju, det var ju under Stranger Things och hela den biten. Så Stranger Things är en av de större serierna på Netflix. Så att det gjorde ändå att de här subscribers adsen kom in rätt bra. Och jag tror att marknaden ändå hade prisat in att de skulle missa Wall Street-estimaten. För den har ju, aktien kom in väldigt mycket. Från typ 3,70 dollar till 2,70 ungefär. Mm-hmm. Så den går upp 11% på rapporta och sen faller den ner egentligen. Svårt att säga varför. Även forecasten för Q4 då och totala året då är ju forecasten att de ska lägga till 7,6 miljoner för fjärde kvartalet. Och det skulle då innebära 26,7 miljoner för hela året 2019 då. Och det kan man jämföra med förra året som var 28,6 miljoner. Så det är fortfarande en jättegod tillväxt. De tappar inte mycket. Jag menar, det är ju rimligt att de tappar lite från förra året. Men de ligger fortfarande till, jag menar, 27 miljoner mot 28 miljoner nästan förra året. Så att det är knappt något tapp. Och 26 miljoner subscribers som alla betalar mellan 9 till 12 dollar per månad och man bör ha en pricing power. Men jag tror det är hoten från HBO och Disney. Och det har jag varit inne på tidigare, att de har inte tillräckligt mycket kvantitet för att fylla. Liksom, om du kapar kabel, vilket alla kommer göra till slut, då kommer det inte, det blir svårt att fylla tillräckligt mycket content för att bara sitta och slötitta på saker och ting om du bara har Disney Plus och HBO. Jag tror du måste ha ett bundle av alla. Och Disney är bra på kvalitet. Men det är ganska smalt utbud. Det är Marvel, Star Wars, tecknat. Alla barnfamiljer kommer ha det. HBO har väldigt bra serier men inte så mycket kvantitet. Och ja, då kommer Netflix in med väldigt mycket kvantitet. En del kvalitet. Men det är bra om man vill slöa titta och kolla Instagram medans. Och vilket den här generationen gör. Millennials och Gen Z. Så jag tror det är lugnt med konkurrensen också. Jag är inte rädd för det.
Nej, och sen om man kollar främst på USA, som du som har ändå bott där, liksom cable TV kostar ju, alltså det kostar ju multum mer än vad de här tjänsterna tillsammans.
50-60 dollar snackar vi om.
Exakt. Och då skulle man kunna ha 5 tjänster och fortfarande få samma utbud.
Ja, och det är det jag tror att det är det som kommer hända. Och jag förstår att USA, det bromsar in i USA. Ser vi, för att marknaden är rätt mättad för Netflix där.
Ja.
Och sen förstår jag att det bromsar in där, för där är också konkurrensen högre. För du har Amazon Prime Video och du har Hulu. Det är saker som inte vi riktigt har i Europa. Det finns Prime Video i Europa också, men det är bara vissa marknader. Typ Tyskland, Spanien och sådär. Men, ja, UK. Men Europa tror jag kommer fortsätta växa. Kina kommer växa, de gör ju original content. Så jag vet inte, det finns stor runway för Netflix fortfarande. Vi pratar att de har ungefär 150 miljoner subscribers på en, liksom, 7 miljarder på den här planeten. Så att det är inte liksom mättat för dem än.
Nej, och Netflix är väl egentligen den enda globala tjänsten.
Ja.
Om man tittar på HBO och alla andra, då är de antingen fokuserade på Nordamerika och sitter fast där, eller så är de fokuserade på typ de västerländska, alltså Nordamerika och Europa. Och du måste ju ändå styra din tjänst ut efter varje land, och det är ju bara Netflix som verkar lösa det.
Exakt, det är precis det. Att göra svenska serier till exempel, mexikanska serier. De ligger före där, kinesiska serier och filmer. Jag tror att jag är inte orolig, och vi får se. Många pratar om skuldsättningen. De ska ju prata om ett stort obligationslån till nu på 2 miljarder dollar, och det är väl bra när räntan är som den är. Vi får se. Visst, får vi en vikande konjunktur, då tror jag ingen säger upp sitt abonnemang, för det är fortfarande billigaste underhållningen du kan få. Mm. 120 spänn, du kan titta för hundratals timmar.
Det är bara Stadia som blir värre.
Ja, men jag menar, det är liksom gaming och Netflix. Så att konjunkturen kommer ju inte göra att intäkterna minskar. Nej. Men det kommer ju kanske göra att de måste dra in på content spend, säger vi.
Ja, men det kommer antagligen vara så.
Men det, och då har ju kanske ett bolag som Disney och HBO, som har andra bolag som AT&T äger HBO, så att de kan ju ta pengar från andra delar, andra verksamheter, och punga in i HBO. Det kan inte Netflix göra. Nej. De är beroende av intäkterna från tjänsten i sig. Och då, ja, det argumentet kan jag faktiskt köpa. För Disney kan ta intäkterna från temaparkerna och allt annat. Och filmerna på bio och sådär.
Jo, och det är ju fördel med att vara ett litet konglomerat inom underhållning.
Exakt.
Det är fördel och nackdel med Netflix är att det är ett pure play. Men det är också nackdelen med att när det kommer en lågkonjunktur så är det så här, och det, man lever på en tjänst. Alltså det är ju one trick pony. Nu är det ju ändå en one trick pony som funkar. Och det är ju ingen som säger att det är ingen bra tjänst.
Nej.
Så det är så här, ja. Man får se.
Ja, vi får se. Men när det kostar mer att låna pengar blir det ju ändå jobbigare för Netflix helt enkelt. Så att det är väl det man kan vara orolig för. Men tror man räntan förblir låg så tror jag på dem. Sen kommer Irishman också nu som har fått sjukt bra kritik. Den här Scorsese-filmen med De Niro, Joe Pesci och flera, Al Pacino. Så det ska ju vara lite sån här gudfaden-aktig maffiafilm som har fått jättebra reviews. Kommer nog locka många. Och de tror jag, de kör även den på bion då.
Så det är första Netflix-filmen på bio?
Nej, de körde Bird Box också. Bird Box gick väl så där tror jag. Har jag för mig att de körde den på bio.
Okay.
Så det är inte första. Men det är ju intressant om det kan göra som Disney. Att köra den på bio, få betalt där och sen in i appen samtidigt då. För vissa vill ändå ha bioupplevelsen även om du kan få se den hemma. Om det är en bra film.
Ja, men så är det.
Så, men nu, det här är bara USA tror jag. Jag tror inte du kan se den på bio här i Sverige. Jag är osäker.
Antagligen inte. Nej. Det är väl lättare i USA för det har de ju bara AMC och sedan löser det liksom.
Exakt.
Mycket mer uppdelat i Europa. Ja, så är det.
Ja, okay. Vad vill du prata om?
Ja, jag vill ju prata om det här lilla bordet Microsoft.
Är det ett mikrobolag eller?
Ja, det är Microsoft liksom. Nej,
men jag har inte hört talas om det.
Nej, det kan jag tänka mig att ha gjort. Jag har aldrig jobbat i Excel heller, det märks ju.
Jag kör Google Sheets.
Det är bra det också.
Det är ett annat small cap som du kanske har hört talas om, Google.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Nej, men Microsoft kom in med en rapport. De kom in och egentligen slår förväntningarna på allting. Kom in med resultat per aktie på $1.38. Förväntningen var på $1.24.
Alltså det låter inte som en sjuk tillväxt, men jag menar med tanke på hur stort bolaget är så är ju det.
Ja, men om man tänker hur stort det är och fortfarande hur många, vad var det de sa? Jag såg någon graf där de visar på att antal nya användare till Microsoft Office är 3 miljoner per månad.
Ja, det är helt galet. Och så man tittar på värderingen, då betalar du till i alla fall innan rapporten var det P25. För ett bolag som växer snabbt, har extrema moats. Jag undrar egentligen varför inte jag har ägt innan och varför jag inte bara köper det nu. Men så tittar man och bara, det är all time high och man vågar inte och tänker att...
Men all time high föder all time high.
Nej, fundamentalt starka bolag är upp på trend.
Gärna med utdelning.
Gärna med utdelning. Och det har ju Microsoft.
Nej, det här är verkligen ingen rekommendation. det är sarkasm om det inte gick igenom.
Ja, precis. Men... Ja, jag vet inte. Man blir bara bitter. Det är ett extremt fint bolag, kvalitativt. Jag förstår inte egentligen varför jag inte äger det.
Ja, men
du är glad.
Ja, jag är glad. Och jag har varit glad väldigt länge. Men det som är mest intressant tycker jag egentligen, om man tar Microsoft, måste ju vara bland det mest analyserade bolaget i hela världen. Och ändå så slår analytikerna så fel. Alltså,
ja, det förvånar ju inte mig i och för sig, att analytikerna har fel.
Nej, det förvånar mig inte att de har fel. Men om man tittar på hur stabil Microsoft Business är, det borde vara mycket lättare för dem att estimera vad Microsoft har i både vinst men också intäkter, för det missar de också.
Jag tycker typ, det är snarare nästan tvärtom. Eller,
tycker du?
Ja, men jag känner så här att det är så stabilt att man tänker att det inte kan växa så fort. Förstår du vad jag menar? Att det är så stort att de nästan tänker att det här är ju en stalwart. Alltså ett
stalwart som växer över 15%.
Okay. Ja, att de tänker... Men det här är ju ett Titanic. Det borde inte växa så fort. Och så kommer siffrorna in och så blir de överraskade. Jag skulle nästan säga att det är därför de underskattar det, på grund av att det är så stort. Och hela den liksom omställningen till software as a service och cloudet är ju det som egentligen bara vänt på hela skutan för Microsoft. Och det var ju där man skulle gå in och köpa det, när de började med software as a service. Och jag missade bollen. Det var bara dåligt.
Ja. Jag vet inte. Men det var i alla fall en av de bästa rapporterna. Och just Microsoft gick inte upp avsevärt mycket, för det var inte så mycket över förväntningarna. Fortfarande att man kommer in och det är så stark rapport som det är med Microsoft och så stort.
Det är nästan också att marknaden förväntar sig att de, alltså om du kollar hur många gånger de slår estimaten, så det är nästan lite inprisat. Så jag tycker det är fortfarande ganska billigt skulle jag säga. Jag tycker inte det är så dyrt.
För att vad är det största bolaget i aktievärdering plus hur stabil business det är, ja.
Ja, om du lägger till moat plus tillväxt och så kollar du på multipel på typ 25. Jag tycker inte det är så farligt.
Nej, tycker inte jag heller. Men det var Microsoft. Vad är du nästa bolag?
Innan jag går in på mitt nästa bolag då, så skulle den där jag kan säga om Microsoft är väl kanske då konjunkturkänsligheten. Jag kan tänka att det kan vara lite konjunkturkänsligt då, för att det är mycket business to business.
Jo, så är det. Men så. Det är också system du inte säger upp.
Nej, om bolagen konkar så.
Ja, men bolagen konkar.
Då säger man upp systemen för att bolaget finns inte kvar.
Ja, ja, absolut.
Och det är ju ändå konjunktur. Alltså
ja, men då har du ju extremfallet fortfarande. Det är lite skillnad mot typ så här, vissa bolag som får bara om på marginellt man tappar tillväxt så försvinner det jättemycket för du har fortfarande så mycket baskostnader. För Microsoft är det så här, ja okej, bolagen växer kanske inte mer, de kanske inte anställer så får ingen tillväxt. Men alltså 90% av deras intäkter är ju fortfarande intakta. För jag tror inte du kommer få så mycket.
Nej, men jo, jag tror ändå det kommer krascher. Vara så många, ja, men det är många småbolag och sånt som försvinner. Och så kanske man drar ner på vissa tjänster och cloud och hela liksom. Den marknaden kommer inte växa då under en period. Så det är inget defensivt bolag, det är det mer jag tänker.
Du tycker det?
Ja, alltså det är mycket business to business. Om små och mellanstora bolag konkar, då tappar de ju kunder, så är det ju bara.
Ja, jag kan inte riktigt hålla med för att det är så här, det är program som alla använder. Alltså allt ifrån Microsoft Office till ERP-system till Azure. Och
nej, men det köper jag ju. Ja. Att alla bolagen kommer fortsätta använda de bolagen som finns kvar.
Men du tycker att alla konkurser är det som kommer påverka så mycket?
Ja, men det är väl alltså ganska enkelt. Liksom, alla köper mat, men om 30% av populationen dör... Så säljer man ändå 30% mindre mat.
Jo, men ERP-system och Azure är ju typ idag som att maten för ett bolag. Alltså du måste ha det.
Ja, men om 30% av populationen dör.
Jo, absolut, jag fattar. Men jag tror inte 30% av populationen dör.
Jag bara drog till med någonting. Ja. Men vadå, det blir ju ganska många konkurser i en lågkonjunktur. Det är mycket... Tänk dig mycket IT-bolag som bara slängs gratis pengar på dem med så här VC-firmor, private equity money.
De är inte inne i Microsoft, men okej.
Nej, men vadå? Du tror inte de använder Microsofts produkter?
Jo, absolut.
Jag menar, det är ju sjukt. Det är med de här gratispengarna vi har idag. Det är klart att det är så mycket små och mellanstora bolag som bara kommer i en lågkonjunktur försvinna.
Just det, jag såg en annan grej på Microsoft och jag håller med om det. Men nu när Pentagon har ju signat ett avtal med Microsoft för Azure, så att de ska ju i 10 år använda Azure för, liksom, istället för Amazon. Och uppenbarligen så öppnar det också för resten av militära att använda Azure för molnlösning. Liksom. Så det var också en nyhet som man blev så här, okej, det här... ska man säga, säkerhetsklassar verkligen Microsoft och skyddar för det.
Ja, men det är intressant att följa allmänt för hur cloudmarknaden växer. Och det ser man ju i Amazon Web Services. Nu jag rapporterar Amazon, gick ju inte så bra, men så blir det extremt intressant att se Google i veckan. För att det känns som att Google Cloud också växer väldigt fort. Eller det gör de.
Men det är ju alla cloud-lösningar.
Ja, precis. Marknaden växer så fort.
Ja, nu är det typ bara Proact som inte växer fort.
Ja. Det är svårt mot stora spelare.
Ja, men de försöker sälja deras tjänster.
Nej, jag ska inte snacka för mycket om prov. Jag kan för lite, så jag vill inte heller ge mig in i det.
Nej. Okej, vad är det för nästa nyhet? Nästa rapport?
Nu kommer Tesla. Det här ska bli kul att snacka
om. Oj, the hate is coming.
Det är ändå lite intressant, för att jag började snacka om det ganska nyligen ändå. Ja, det har inte varit på min tapet särskilt länge, för att jag har ju alltid känt att det var rätt dyrt. Sen nu när det kom ner runt 180, börjat läsa på mycket om, alltså rent fundamentalt, om konkurrensfördelar på tekniken. Ja, jag ska inte gå in på caset för det blir för långdraget, men de har fördelar på batteri och elmotor, drivlinan och software och full self-driving arbetet då. Och jag blev ganska övertygad att de har teknikfördelar och ett försprång. Och då började jag tippa aktien, köpte in mig på runt 220, inte vid 180 då. Och sen jag pratade om det i Market Makers och lite i vår egna podd här, om att jag ägde lite Tesla, det var en liten position, 3%. Men nu står ni 330 från 220, så den har gått upp i princip 50% då. Och jag är plus 50% också från mitt gav. Och grejen är, jag tror ju på dem långsiktigt, för jag tycker de bygger så mycket, de investerar så mycket i R&D eller utvecklingskostnader, och jag tror att de bygger långsiktiga, starka teknikfördelar och konkurrensfördelar. Sen kommer det extremt mycket konkurrens från bolag som har byggt bil väldigt länge och hela den biten. Men Nu känner jag väl att vid runt 330, det är en short squeeze i mångt och mycket. Och marknaden, jag tror de blev överraskade för att det var positivt kassaflöde. Det har Tesla haft i flera kvartal förut. Men nu var det ju vinst också. Och vinsten kommer, alltså marknaden blir överraskad av vinsten. Den kommer delvis av full self-driving då. Som är att när du köper en Tesla, säg att du köper en Model 3 för 600 000 kronor. Då får du en option, eller du får ett alternativ helt enkelt att köpa autopilot-funktion. Mm-hmm. Eller full self-driving, vanlig autopilot ingår. Men sen får du köpa full self-driving för 60 000 kronor. Så okay. Nästan hela 10% av hela bilens värde på en Model 3. Uh-huh. Men det kostar lika mycket oavsett om man köper Model S. Men 60 000 då. Och det här är 100% marginal på det här. Och det här är någonting Tesla gör som egentligen ingen annan biltillverkare lyckas med att göra idag. Så de kan liksom lägga till någonting med 100% vinstmarginal på. Vilket är extremt lukrativt.
Ja, men där kommer de in med mjukvaror. Ja. Och det är ju där du har ändå tjatat om lite, om att det är mer mjukvarubolag nu börjar bli.
Är det en dator på en bil? En dator på hjul? Ja. Kommer bli mer och mer det.
Exakt. Så, och om man tar, för det bryter ju lite mot, vad ska man säga, typ normen av bilar. Mm. Absolut, de har alltid haft så här, okej, du har standardutförande, så har du en massa extra grejer, men typ ofta så brukar du få med all mjukvara. Det brukar ju inte vara någonting.
Nej, och alla extra paket, och extra paketet har ju ändå någon hög liksom, eller visst, de kanske har bra bruttomarginaler på det, men det är fortfarande inte 100%.
Nej.
Alltså en mjukvara är bara mjukvara, det är bara en copy paste på kod liksom. Mm. Visst, den har ju kostat att utveckla, men marginalen är extremt hög i alla fall. Och det som är intressant är när då du som kund betalar 60 000 till Tesla för att köpa full self-driving. Den är ju inte riktigt färdig full self-driving. Så det som händer är att den går in som deferred revenue. Mm. Och det innebär att Tesla får pengarna direkt och påverkar kassaflödet positivt. Det är därför de har varit cashflow positiv i 2, 3 och 4 senaste kvartalen. Och då kommer det in som ren kassa, men de får inte boka upp det som intäkt på resultaträkningen. Inte hela liksom, intäkten. Eller hela inflödet av pengar. Så då hamnar det som en skuld på balansräkningen som deferred revenue. Och det här får man ta upp över tid då som en intäkt på resultaträkningen. Och det är det de har gjort det här kvartalet som gjorde att de visade, som hjälpte dem visa vinst. Mm. Och det är för att de kom ut med det här smart summon som är ett sätt för att dra ut bilen från en parkeringsplats och kommer bilen till dig i princip. Om du har parkerat någonstans och vet inte hur bilen står eller då kan inte gå till bilen, säger vi. Och den här funkar ju sådär, och den var ju typ i en beta-stadie kan man säga. Det var ju massa exempel på YouTube när den inte var jättebra, liksom att den var nära att åka in i andra bilar och sådär. Men att de släppte den funktionen gör att de får då boka in intäkterna då som har uppskjutits. Och det blir bara en bokföringsteknisk term som gör att de får bättre vinst, helt enkelt. Och det blir 100% marginal på den också då. Mm. Det kvartalet, de bokar in det. Men det var inte sån stor del av intäkterna, för det är många av shortsen nu som blir brända. Många på Twitter såg och sa, men det är bara för att de kör revenue recognition. Men det var bara 30 million US dollars det här kvartalet. Och sen en annan, 30 million US i intäkter ska ställas i relation till totala intäkterna det här kvartalet som var 5,3 miljarder. Så, eller 5353 miljoner dollar. Så bara av 30 miljoner av det var revenue recognition då. Men det ramlade ner direkt ner på vinstraden då. Mm. Det är ju bara 100% marginal. Sen är det ju många short som pratar om att ja, regulatoriska krediter, alltså att man får subventioner, och att det är också en stor del bara varför de visar vinst. Men det var också bara 134 miljoner av 5353 miljoner. Så det är inte heller så stor del. Det är 1,5 typ procent i princip.
Mm. Okay.
Av revenue. Så att, jag tycker typ, nu börjar typ shortsen, tycker jag, få slut på argument. Tesla börjar visa att de kan vara operationellt lönsamma. Och varför det är det är ju, ja, delvis som jag sa, lite full self-driving hjälper dem, lite regulatoriska krediter, men det är bara 1,5% av revenue. Men sen är det ju mycket av att fasta kostnaderna absorberas nu. Mm. För att det är helt enkelt att de kommer till en punkt där alla intäkter nu som ramlar ner på sista raden, liksom, men inte alla, men fasta kostnaderna ökar. Det är liksom inga rörliga kostnader nu, utan det är, de kan absorbera de här höga fasta kostnaderna. Det makes sense. Det är en bil, du ska upprätta en bilfabrik. Du ska liksom lägga jättemycket R&D på mjukvara. Och nu börjar de skörda. Mm. Så ja, jag tycker de är väl positionerade nu. Jag väljer nog ändå kanske, jag har skalat av 30% av positionen. Sen fortsatte 9%. Och nu är den uppe i 330 då, för den gick ju 17% plus 9%. Så nu kanske jag säljer av resten av positionen för att mycket ska stämma nu. Och jag tror att man extrapolerar liksom den här vinsten och bara, och nu är Tesla ett liksom lönsamt bolag. Jag tror att de har visat lönsamhet förut och det har svängt upp och ner. Mm. Så att jag tror att det kan komma kvartal. Jag tror man ska utnyttja volatiliteten i den här aktien, för den är så volatil. Och det är dumt att inte ta hem en vinst i en volatil aktie. Mm. Så jag tror, jag kanske inte vill sälja ut mig helt. Det kanske kan vara dumt också, för du kanske sitter där och bara
fan. Sluta slänga kappan efter vinden här, hur ska jag göra?
Nej, men jag vill i alla fall sälja mycket. Men jag kommer nog behålla
lyssnarna kommer ju gå liksom, ögonen kommer ju gå som tennis, när man går och kollar på tennis. Fram och tillbaka så här, ska han sälja eller inte, ska han sälja eller inte, ska han sälja.
Jag har redan sålt 30%, ja. Men jag är lite nästan orolig att sälja av allt, för jag tror en disruptiv teknologi, att de faktiskt kan vara ett mycket större bolag om 5-10 år, och då kanske man aldrig köper in sig igen.
Men du tror att det blir har gått upp 50% från din positionstagning.
Mm.
Ja, vadå? Ta hem lite vinst då.
Ja, lite, precis. Men jag vågar kanske inte sälja ut mer, för det är, risken är att det inte kommer ner. Men med Tesla vet man ju att det är volatilt, som sagt.
Det behövs bara någon komma med Muddy Waters rapport så kan du få köpa lite billigare.
Ja, precis. Fast, ja, vi får se. Jag kan ha fel. Det kanske inte kommer, för att jag menar, de lyckas vara kassaflöde och vinst positiva trots alla capex-investeringar i Shanghai Gigafactory. Mm. Alltså det är stora utgifter.
Mm.
Och upprätta en hel fabrik med
produktionslina och
ja, produktionslina
och alla alltså robotar som ska göra.
Ja, alla robotar, och jag menar det är extremt stora investeringar, och ändå de kassaflödes positiva och vinstpositiva. Så det är imponerande, och vi får väl se. Jag vet inte. Sen snackar man om Europe Gigafactory, som antagligen kommer ligga runt Tyskland någonstans, som ska annonseras i år, kanske upprättas runt 2021, tror jag.
Jag älskar att de bygger en Gigafactory i typ Tyskland, och så drivs den av brunkol eller någon sån där. Man bara you're trying to save the planet, you failed.
Ja, vi får se. Ja. Jo, det ligger, du har en poäng där.
lite det här med hyckleriet i, vi skjuter avgaserna och det dåliga från bilen till produktionen av elen. Ja. Och sen bara, vi säger att vi är gröna för att man kör en Tesla-bil. Man bara, nej. Jo. Och sen har du kobolt och litium som inte är kanske det mest rena.
Nej, det är ju konfliktmineraler också. Mycket exakt. Mänskligt lidande för att få dem där. Men du kan lösa det med kärnkraft, just saying.
Jo, men
och eller solar då, som ett annat av Teslas ben, men
ja. Jo.
Men det funkar inte så bra här i Sverige.
Nej, det måste ha sol, men så är det. Man får ju köra efter vad vi har för. Vi har ju så jäkla mycket
vattenkraften.
Jo, vår vattenkraft borde ju kunna täcka det om man fick bygga mer.
Ja, eller kärnkraft, jag ser inga problem med det.
Sätt upp i Pajala så blir det bra.
Ja.
Okej, nästa bolag för mig då. Visa, den här giganten inom payment som, ja, jag skulle nog säga tillsammans med Microsoft och Mastercard har väl de bästa motsen i världen. Ja, då redovisar ett justerat resultat per aktie på $1.47 för fjärde kvartalet. Analytikernas förväntningar låg på $1.43 per aktie. Och sen intäkterna så var faktiskt analytikerna on point här. Ja, så reaktionen på aktien var inte så stor. Bara upp marginellt 0.7% när rapporten kom in. Men alltså i regel så är det så här. Visa takta på. Och jag tror bara det som är svårt med Visa över egentligen. Deras marginaler, alltså det blir bara bättre och bättre ju mer transaktioner de får och mer intäkter. Och det är där som, men det är ändå inte en stor miss om man säger från analytikerna när de tittar på vinsten per aktie.
Är det här så nära buy and hold man kan komma, tycker jag, sådana bolag. Ja, det är inte så mycket att säga från min sida. Jag än en gång önskar att jag ägde, tycker det är för sent nu. Men så säger man ofta.
Jag ska döpa om en portfölj. Det är, för de flesta ligger Savaraj. Jag ska bara skriva så här. De bolagen Danne önskar att han ägde. Men inte jag äger.
Ja, det går ingen nöd på mig. Det går rätt bra ändå. Men,
ja, det är tur det i alla fall.
Ja.
Exakt. Okej. Okay. Men det är lite snabbt att visa. Och alltså, det finns inte så mycket mer att säga. De är så stabila. Och jag tror payments kommer vara stabilt. Enormt stabilt framåt. Även om de har höga värderingar. Men det är så här. Moten på dem är skyhöga. Det tror jag väggar på dem.
Ja, jo. Det är, det går inte att se någonting som ska hota dem i närtid i alla fall. Mm. För alla andra lösningar som Apple Pay, Square eller you name it, PayPal, de är beroende av Visa och Mastercards lösningar.
Ja,
och det är ju alltid samarbeten med.
Ja, exakt. Och vi har faktiskt fått en fråga på det på Twitter om just det här med PayPal och Visa. Vad tror de att Apple Pay kommer att kunna ersätta PayPal och Visa och kort? Men det har man inte riktigt förstått. För att,
nej, de genomför inte transaktionen.
Nej, och den som ger ut korten, det är inte PayPal och Visa. De tillhandahåller ett nätverk som korten kan användas på.
Mm.
Och det är så här, även om inte du hade nätverk, om du tog bort PayPal och Visa på kortet, det är så här, transaktionerna har inget nätverk att gå på. Då blir det typ så här vanliga betalningar, manuella, som man gör i banksystemet, som ändå inte funkar och tar typ 3-4 dagar och håller på fram och tillbaka. Det är liksom, det är PayPal och Visa som clearar allting.
Men det är de är som vägarna.
Ja, absolut. Kan man säga. Exakt. Men så här, ja, exakt. Det är det nätverket. Och
sen om du kör en Tesla eller en gammal sketen Skoda, så det är fortfarande, du måste ha vägarna.
Mm, exakt. Och jag tror det är många har missuppfattat det.
Mm.
Hur, när man tittar på Visa och PayPal. De har ju inte korten i sig liksom.
Nej.
Nej, okej. Okay. Nästa bolag, vad har du för rapport?
Jag ska inte prata allt för länge om de här bankerna generellt, men jag vill inte prata om alla banker. Jag kommer garanterat inte gå igenom alla rapporter, för det är ganska tråkigt. Men det vi kan se är att snabbt, jag äger Nordea och Handelsbanken och Danske Bank, men de har inte rapporterat än.
Mm.
Men vi ser i Nordea och SHB ser vi omstruktureringskostnader och väldigt stora engångskostnader. Och vi pratar alltså väldigt stora. Det var en chock i Nordea alltså. Och
bra avskrivning där på IT. Det är säkert Nordea Investor om de gjorde en avskrivning på.
Ja, säkert. En del av det i alla fall är ju garanterat det. Men jag tycker de har bra på rätt mycket andra IT-lösningar, till exempel deras app, och de är fortfarande typ ensamma om Apple Pay.
Mm.
Så jag är nöjd med appen, men Investor är ju sådär. Men de gjorde i alla fall extrema engångskostnader på upp till 1,3 miljarder euro. Det är ganska stora engångskostnader. Och det var ju största delen IT, som var 735 miljoner euro av de 1,3 miljarder. Omstruktureringskostnader på 204 miljoner euro och en extra avsättning för kreditförluster på 282 miljoner euro. Men underliggande verksamheten utvecklas ändå väl. Jag tror att räntenettot steg med 2% i lokala valutor. Så även om det är en låg tillväxt, så steg den ändå. Det intressanta är att det här kom ju som en chock. Alltså Nordea har inte ens gått ut och varnat om det här. Eller vinstvarnat, vilket är konstigt. För det var ju extremt. Liksom. Och de kom ut sen med utdelningspolicy på 60-70% av nettoresultatet från 2020. Så de sänkte utdelningen mycket också. Och det är ju inprisat. Det var ju ingen som trodde att de skulle ha 12% i direktavkastning.
Va?
Det trodde inte jag heller.
Vänta, kommer du nu här och säger det? Du som alltid har fått säga att du får högre direktavkastning ju mer de går ner.
Det får jag ju fortfarande. Ja, ju mer de går ner, det får man ju. Det är ju bästa, det är hela caset i bankerna.
Att jag vill att de går ner. Direktavkastning vill jag gå ner.
Nej, men det som är intressant är att Nordea går ju bara ner 3% till i början på rapporten, fast det är typ världens vinstvarning. Sen slutar det med att den går uppåt efter
jävla Ingves.
Ja, exakt. Och då har lite mer ränte, att räntan, många trodde på kanske en räntesänkning, nu blev den oförändrad och det var ganska hawkish. Och jag hade faktiskt en diskussion, vi var på aktiepub här, du och jag och en kille som heter Robin hade ju en diskussion här om att jag ser lite, mitt bankerna står för 20% av min portfölj, vilket är väldigt mycket, men jag ser det som en räntehedge, för att går räntan upp så brukar bankerna gå upp på det. Det blir liksom en sektorrotation från fastighet in i bank och sådana saker. Och det är för att räntenettot förbättras för bankerna helt enkelt.
Jo, de slipper ju slänga över pengar till Riksbanken på ett minus.
Ja, exakt. Och då ser jag, min syn på det är på samma sätt, om man hedgar portföljen så resterande del av min portfölj går ju bra om räntan är låg. Vi säger Netflix, Tesla och liksom alla andra bolag jag äger. Det är
lätt att finansiera låga avkastningskrav.
Mm, exakt. Och då borde tillgångspriserna och aktierna fortsatt vara höga. Och höjs räntan borde portföljen gå ner, men då borde bankdelen gå upp. Och det borde gynna dem fundamentalt också. Alltså hur verksamheten utvecklas, om man inte bara fokuserar på aktiepriset. Så att jag tycker jag får lite rätt där på, om man ser hur de reagerar också på rapporterna. Nej, men de går ju ändå upp på räntebeskedet. Jag tror också att marknaden ser som en lättnad när de säger att vi gör de här stora omstruktureringarna. Vi sparkar massa människor. Jag tror att de har en stor kostnadskostym. Och jag tror att marknaden känner att nu är det dags att leverera. Gardell var ute och kommenterade så att marginalen måste upp. Det här, alltså, ni måste komma in line med era, inte kollegor, vad heter det? Konkurrenter. Jag tror att det är också lite lättnadsrally på att man nu faktiskt stänger ner massa kontor och sparkar folk.
Du tänker på Handelsbanken?
Ja, även Nordea skulle göra det. De ska ju sparka många också. Jag tror båda de går upp på D plus den här räntegrejen. Så att jag tror att man ser det som att så här, nu rensar man bort det, man gör ta avskrivningar, nu jävlar.
Jo, och det är ju typ, alltså avskrivning är ju så här en grej som ska hända. Det kan inte hända hela tiden. Men och, i och med att det är just det IT och de ändå måste ju satsa på IT för att de måste ju ändå komma i kapp. Sen är det ju så här, ja, Handelsbanken har ju extremt mycket kontor.
Ja, de är ju värst. De har ju flest kontor.
Jo, de är ju värst.
Ja, men de säger också att de tycker att när de pratar med kunder att det är det kunder vill ha också. Att de känner att banker att det är svårt att ha en bankman, en bankkvinna som jag kan gå och prata med.
Jo, exakt. Men det är också på grund av vilket klientel de riktar sig mot. Jag skulle inte säga att Handelsbanken riktar sig mot under 40. Det känns mer som att de riktar sig mot de som är över 40 och vill ha det här. Alltså diskussioner med en människa, medan typ så här. Den kontakt jag har haft med Nordea är typ videosamtal om jag ska ha kontakt med en bankman, eller de gånger man behövt gå in på ett kontor och fixa det, så är det typ så här, ja, signatur av saker, ja, vilket är jättelöjligt.
Men det du säger nu, jag har hört när jag lyssnar på Olavi, vad heter han? IG Market
killen. Erik Hansén.
Ja, Hansén och Olavis podd. Då var det ju den här bankanalytiken med som har jättelång erfarenhet av att analysera bank. Yes. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men det avsnittet var väldigt bra. Och han pratar just om att många tror att det är så. Att bara för att man är ung så behöver man inte träffa en person om man kan köra allt online och hej och hå. Men att även unga personer uppskattar, för det är komplicerat, det är stora belopp. Vi pratar bostadslån, säger vi. Då uppskattar man kanske att komma in i lugn och ro och få träffa en person, kunna ställa frågor och ha den personliga kontakten. Och han menar på att när de har gjort undersökningar, enkätundersökningar, pratar med unga, så vill de också ha det. Och det är inte bara äldre som vill ha det. Så jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det och vilken sample size man, liksom vilken stor del av populationen. Och göra en enkätundersökning kan ju vara sådär.
Jag håller med, och det kommer fortfarande de som vill behålla när jag har den. För att de kan alldeles för lite om privatekonomi. Men för på marginalen så kommer ju, det blir ju fortfarande en digitalisering av liksom kundkontakten. Och nu när du kommer ha en marginalförändring i konsumentbeteendet som blir mer att kommunikationen är digital, så går du ju fortfarande från att ha 100% population pratar med en bankman i fysiskt till att du har kommunikation med kanske 15% av din, alltså av kundgruppen i digitalt. Vilket jag kommer göra mer effektivt och så vidare. Vilket kommer göra att kontoret blir obsoleta. Men absolut, det kommer fortfarande behövas.
Ja, det är inte svart eller vitt.
Nej, det är inte svart eller vitt. Man kommer behöva både och.
Ja.
Men du kommer från och med nu och framåt så kommer du behöva mindre kontor.
Ja, det är med på 100%. Ja. Så det är inte svart eller vitt som du säger. En del av populationen kommer fortfarande vilja prata, och det stämmer att vissa unga vill ha en personlig kontakt. Men det kommer ju gå att mer och mer, och att man inte behöver det.
Ja.
Så ja, men det stämmer.
Personlig anekdot i det här, det är ju att jag har haft polare som varit på kontakt eller varit på jobb, varit på kontor eller haft banken i telefon, och att göra en utlandsbetalning har liksom failat på båda.
Ja.
Och de behövde på bankkontoret började de 3 stycken pers för att hjälpa att fylla i en utlandsbetalning på SCBs blankett. Man bara
Ja, men det är tröttsamt. Ja.
Exakt.
Men det är intressant, för det egentligen betyder att om Handelsbanken kan ha de marginaler de har, kan de faktiskt få en marginalförbättring. De har ju potentialen att kunna förbättra mer än andra har egentligen, för att de har en större kostnadskostym idag. Och sen vill jag bara snabbt bara säga att SEB står ju ut som den klart lysande stjärnan. De ökar ju räntan att de är nästan 2-siffrigt, tror jag, var 12% eller något här. Det är i alla fall, det kanske inte var 12%, men de var i alla fall den bästa rapporten. De hade riktigt bra resultat, men de är ju mer konjunkturkänsliga också, för det är ju mycket bank...
Hälften är ju transaktioner.
Ja, och sen är det mycket företagsutlåning.
Exakt.
Så, ja. Men det var om bankerna. Ändå intressant. Jag tycker inte det var... Det såg ut att vara världens sämsta rapportperiod för bankerna, men...
Men reaktionerna var inte det.
Nej, och det har väl med räntebeskedet att göra, antar jag.
Exakt. Så är det. Ja, Över till nästa bolag som jag har då. PayPal, till liksom payment-lösningsbolag. De redovisar en omsättning som är linjeförväntat egentligen för det här kvartalet när de kom in. Vinsten kom in lite högre än väntat då. De kom in på 0,61 dollar. Förra året var 0,58 dollar, vilket är 17% bättre. Och analytikerkonsensus låg ännu lägre. De låg på 0,52 dollar. Det här fick ju verkligen aktien gå upp. Aktien gick upp slutade dagen 7,9%. När de släppte rapporten, så den gick upp där dagen efter. Ja, de här lever ju på Visas lösningar med nätverken och korten och allting sånt där. Och sen har de ju Venmo och Zoom som gör betalningar digitalt.
Ja, och iSettle köpte de också.
Exakt, de har ju köpt iSettle som de nu ska försöka kampas med Square i USA med.
Ja, ja. Intressant rapportreaktion, och det är intressant för mig att följa även om jag inte äger PayPal. Jag äger Square, som jag tycker är bättre än PayPal. De är mycket mindre market cap, så i min värld kan de växa snabbare. De har mycket bättre point of sales penetration och i mitt tycke lösning. De har Cash App som har mer nedladdningar än Venmo, och du kan handla Bitcoin och du kan handla aktier utan courtage likt Robinhood i Cash App. Jag tycker de gör mycket mer innovativa saker än PayPal egentligen. Sen tycker jag PayPals, ska man säga, core business, det de började med, den här hela deras dom en mellanhand. Jag tycker inte den är lika sexy längre. Jag tycker
Square... att vara ett lager på bara skapa bättre.
Jag tycker det var, för på den tiden behövdes det. Yes. Nu finns det så mycket bättre lösningar att jag tror den biten är mer för U-länder. Så jag tycker inte den är så intressant längre faktiskt.
Jag kan hålla med. Bara att vi sitter i Sverige som har i princip på just betalningar bäst säkerhet över hela världen. Och om man tittar på USA och hur mycket saker som måste göras där med liksom manuella saker, eller typ kolla på Tyskland eller England eller sånt där.
Jag hör vad du säger. Ja. USA fast är som modernt och liksom Silicon Valley, liksom alla i mega internetbolag kommer därifrån, tänker man att de är jätteduktiga på det här. Men nej, det är jättekatastrof när det kommer till betalsäkerhet och betallösningar. Men nu har du ju saker som Apple Pay och hela den biten som gör att du kan betala säkrare och så.
Jo, utan absolut. PayPal. Absolut, du har det. Apple Pay är fortfarande en typ samma grej som PayPal är. Alltså det är bara en lösning ovanpå ett kort.
Jo, men det är det jag försöker säga. Att det är exakt det jag menar.
Mm.
Att
nu finns det ju fler konkurrenter.
Det är det jag menar. Mm. Att det är precis exakt det. Alltså Apple Pay finns, Samsung Pay finns, Android Pay eller vad de heter. Det finns hur mycket lösningar som helst som är PayPal-esk. Medan det Cash App gör, eller det Square gör. Jag tycker de är mindre, de har större runway. Jag tycker de är ett intressant bolag. Men nu pratar vi om PayPal, absolut. Det går bra för dem och jag tycker det är kul att se. För att som sagt, jag äger Square. Så det är, ja, PayPal är väl bra också.
Ja,
och det går ju bra för dem, uppenbarligen. Det gick 8%. Det rullar på.
Exakt. Vad har du nästa bolag då?
Ja, Pandora, bara lite snabbt. Jag kommer inte gå in på...
Nu har du sagt snabbt på alla tre gånger. Du ser de tre senaste gångerna. Aldrig. Och det blir aldrig snabbt.
Nej, det blir aldrig snabbt. Ja, det är standard. Men Pandora fick en riktkurshöjning från Carnegie och rörde på sig upp till runt 330 DKK. Den gick ju ner till 260-250 DKK på någon sänkning. Den pendlar hela tiden och det är ju verkligen ett värdecase. Du betalar liksom EV/EBIT 6 eller någonting för något som ändå inte växer men inte heller tappar särskilt mycket. Så skulle de kunna få till någon tillväxt kan den här gå 2-3 gånger. Och jag tror Affärsvärlden var ute med någon rekommendation och sa att den kunde gå till 900 DKK. Så det är en tredubbling då. Ja, det är nästan fyra gånger. Jag har sålt mina Pandora, men jag tycker det är intressant att hålla ett öga på det. Och runt 250 DKK kanske jag köper in mig igen. Men jag sålde väl på 320. Den var upp mer än så, men jag säljer ofta för tidigt. Men jag tycker... Jag är så trött på det bolaget egentligen. Det är mer det. Jag tycker det finns ett bra värdecase där. Men det
trött på belocker.
Ja, men fan, guldpriset ökar, råvaruprisen ökar. Det är konjunkturkänsligt. Mm. Och det är ingen moat i mitt tycke. Så att inga bra moats i alla fall.
Mm.
Så nej, men jag vill bara nämna det lite snabbt.
Okej. Okay. Ja, nej, men jag är lite annat på om jag ska ta in Pandora och kolla på dem igen. Det är om faktiskt kursen börjar få momentum. Och att marknaden börjar få en ny syn på det. För just nu känns det som om...
Men då försvinner ju också någon margin of safety.
Jo, absolut. Men om du har alltså du, om du får upp tillväxten och du får upp värderingen, så kan du ju, som affärsvärlden säger, komma upp till 900. Om du går in på 400 då, är det, så, ja, det är fortfarande mycket runway upp liksom, och komma ikapp.
Ja, och det är intressant, för att senaste rapporten såg man ju att de ändå tuffar på hyfsat, de tappar inte så mycket, och det var extremt stora insiderköp från vd och jag kommer inte ihåg, någon till i styrelsen, ledningen. Så det är intressant.
Absolut, kul. Jag har nästa bolag, SCT, kom in. Det här gubbolaget som du sa. Du kanske får en SCT-blöja snart, inkontinensproblem eller någonting.
Ja, alla får väl det någon gång.
Bara hetsar lite för att han är några år äldre. Nej, men de kom in med en helt galen rapport. Jag tror vinsten slog 160% mot föregående års. Och det som egentligen har, som jag har egentligen gått och väntat på, är SCT. Det är extremt stabilt företag i grunden och verksamhet i grunden. Och vad de hade för problem förra året och lite in på det här året, det är ju att massapriserna har ju gått upp katastrofalt mycket. Och nu har de ju börjat få chansen att föra över prisökningarna till kunden. Så att det laggar ju lite efter. Och det är därför nu de kan komma och visa sån här god vinst då. Vinstökning.
Jättefint bolag. Det här är precis vad jag vill lägga nu. Det är defensivt, men det är fortfarande rätt dyrt, även om du tar in, tycker jag, marginalhöjningen. Det handlas ju upp mycket för att det är ett sånt bolag som, ja, men många defensiva bolag är dyra. Och det är svårt att hitta billiga defensiva i den här miljön. Men absolut, man kommer inte snåla in på hur många pappersark man använder för att torka sig i röven, liksom, oavsett konjunktur. Så att...
Nej, och sen, jag tror det är många som missar att SCT är inte bara saker du köper i Paxford eller Ica-butiker. Det är också liksom medical saker som kompressioner och sånt där. Så att om man tittar vilka branscher de är på nere mot, så är det så här, okej, du har sjukhus, du har dagligvaruhandel. Liksom så här, då tycker jag att man kan få en högre värdering än till exempel Axford och Ica, tycker jag.
Där håller jag med om, för kollar du nu, har du koll på om du skulle normalisera earningsen? Har
Nej,
du koll på vad?
Jag har inte gjort det.
Men jag tror de ligger ungefär i linje med Axford och Ica i alla fall i värdering. Och de kan vara lite dyrare kanske, men de förtjänar ju absolut att vara dyrare.
Exakt.
Så att det håller jag med om. Men jag tror inte, jag köper ju hellre SCT idag än Axford och Ica, absolut.
Ja. Ja, och sen kommer de på peers i USA, typ Kimberly Clark och sånt där. Och de har ju alltid värderat högt. Så att. Men så är det. Ja, nästa bolag då, Danne.
Ja, NetEnt. Varken du eller jag äger bolaget, eller jag vet inte. Du kanske är smygägare. Men jag äger inte i alla fall. Rapporten var ju väldigt svag. Det är ju tur att de förvärvade det här Red Tiger. Men den gick ner 14% på rapporten. Och de tappar vinst 35% i tredje kvartalet. Och om du hade tagit bort egentligen Red Tiger, för de var ju faktiskt från dag ett av förvärvet, började de ju räkna med intäkterna därifrån. Så justerade för det, så var vinsttappet hela 53% year on year. Alltså det är extremt mycket vinsttapp.
Aj.
Men då är det väl med Red Tiger-förvärvet, och Red Tiger verkar ju utvecklas väldigt väl. Och man fick inte exakta siffror på utvecklingen, men låt som att det växer mellan 30-50%. Ja, kan vara ett läge att gå in nu. Kanske insider köper. Peter Hamberg köpte för 1,5 miljon efter rapport, eller på rapportdag. Och finanschefen köpte för 270 000 kronor. Så det är mycket, det har varit mycket insiderköp innan också. Frågan är det någon läge för vändning? Jag menar, Red Tiger förvärv plus insiderköp. Kan de få ordning på live casino? Jag vet inte. Det är Evo har ju tagit deras lunch money i alla fall, kan man säga.
Det kan jag verkligen säga. Och egentligen kan vi hoppa över direkt till det där, för att jag har ju med Evos rapport, och jag köpte in mig i veckan egentligen inför rapporten lite. Ja, efter lite diskussioner på Twitter, vilket är ett grymt verktyg för att få lite fason på saker, så har jag uppdaterat min värdering på Evolution Gaming och med marginalerna. För mitt case var ju egentligen att de skulle sjunka hela vägen, och som det ser ut nu så ökar de ju bara. De ökar bara målen också. De hade ju till exempel de öka för 2019, ökade de prognosen vad marginalen skulle komma in på. Att den skulle komma nu in på något högre. Och tidigare kommunicerades ju marginalintervallet på 47-49% i EBITDA-marginal. Vilket är helt sjuka marginaler från början. och nu bara redovisar de en, alltså guidar för ännu högre i året. De kom in på en ebitda-marginal på kvartalet på 51%. Analytikerna räknar med 48%. Och där till exempel, jag hade ju räknat på runt 38% bara där. Så att justera upp det, fortfarande tro att de ska kunna växa relativt bra. Jag tycker de är prisvärda nu och köpte in dem. Och jag har ju fått 8-7% på det.
Ja, det var ju bra. Jag var ju nära på att trycka på körknappen på 180 kronor efter splitten. Nu har den ju 230. Det är 50 kronor per aktie. Många procent, typ 20-25%. Det borde man ju ha gjort. Man, är ju, man känner sig lite som en av analytikerna på ABG, Sundahl Collier. Tänker att nej, någon gång måste du ta stopp det här. Men det är ju det som har gjort att man inte har köpt. Att man är skeptisk till att... det är egentligen förenklat. Nästan alla skeptiker har ju varit det på grund av vallgravarna. De tycker att hur svårt ska det vara att göra det här? Men det är svårt att göra det lika krispigt som de gör det, för att slutkunden väljer Evo-borden. Och det spelar ingen roll om NetEnt får in sina live-casino-produkter hos operatörerna. Mm. För att ingen vill titta på dem ändå.
Nej, det är det som är RevShare. Och när de ändå konkurrerar på samma plattformar och de spelarna väljer Evolution Gaming, så blir det så här, okej, one winner takes it all.
Men det har ju blivit en kvalitetsstämpel när du ser Evolution-loggan i, nere i hörnet där. Så heter det ett Evolution-bord. Då tänker du, jag vet att det här är bra. Och därför om det har blivit sån kvalitetsskillnad från början, då är det nästan som att om NetEnt lyckas göra en bra produkt nu, det är svårt att ändra det här mindsetet, tror jag.
Jo, exakt. Och ja, min take framåt på Evolution Gaming, att jag tycker att det finns mycket mer till på de här marginalerna komma uppåt.
Du tycker alltså ännu mer marginalhöjningar?
Nej, inte marginalhöjningar, men jag tänker på kursen kan komma upp ännu mer.
Ah, ja.
Med tanke på marginalen som kommuniceras. Och
ja, du tänker att det blir marginalexpansion och då får du PE-kontraktion och då borde ja. Priset gå upp.
Ja, exakt. Och PE-talet för typ för 2020 är ju typ 23, vilket är alldeles för billigt.
Ja, så till tillväxten.
Mm.
Ja, ja. Ja,
så är det. Har du nästa bolag? Har du till inom gambling, va?
Ja, men vi behöver, ja, vi kanske ska ta dem i den ordningen då. Ja, Kindred. Väldigt nöjd över den rapporten. Egentligen inget fantastiskt resultat per se. Utan det var väl snarare att det inte blev så dåligt som man var rädd för att det skulle bli. Och den har ju gått ner extremt mycket. Det var fortfarande inget jättebra resultat. Men sett till hur dåligt aktien har gått så skulle jag säga att det inte var så dåligt som man har trott att det skulle kunna vara.
Signalvärdet i rapporten var ju extremt högt.
Ja, och det var nog framförallt pratet om USA för förra kvartalet. Då fanns det liksom inte ens en ljusglimt i tunneln. Det var ju så konstigt. Alltså, Kärnström, det känns som att han med flit inte ville se något positivt. Jag hade ju min tinfoil hat på och tänkte att han ville bara köpa mer aktier billigt. För han sa ju inget positivt om USA. Han sa, det fanns ingenting. Allt var bara skit liksom. Men nu fanns det ju lite ljusglimt. För nu har jag ju hunnit köpa lite på 50-45. Jag tänkte att nu ska jag trycka upp kursen lite. För att spelöverskottet kommer väl in i linje med estimaten skulle jag säga. Och EBITDA var bättre än estimaten. För alltså estimaten, på grund av att förra kommentarerna för förra rapporten, så kom ju analytiken med ganska låga estimat antar jag. Och ja, resultatet var bättre än väntat också. Och det framförallt det som tror jag fick aktien att gå upp 17-18% var att spelöverskottet, så inledningen av fjärde kvartalet, var 9% year on year. Och det är ju ändå en tillväxt. Och jag menar, om du kollar hur billigt bolaget är nu och får se en year on year tillväxt och kanske en trendvändning, då förstår man att bolaget går upp. Och jag tycker det fortfarande är väldigt prisvärt. Jag är till break even nu efter den här 17% uppgången. Så jag har inte sålt... Kanske börja skala ur lite snart. Bara för att det blev så stor position för mig. Då jag tyckte att det var sånt bra köpläge helt enkelt.
Mm.
Och sen var aktiva kunder var 2% högre jämfört med samma period föregående år. Och som sagt, resultat var 9% högre. Så att det börjar bra. Och framförallt så snackar han om USA. Och att det kommer generera tillväxt. Och det tror jag är det marknaden behöver höra. Så om du redan nu kan se en year on year tillväxt med 9%. USA kan bidra med mer. Och så får du det här för typ P10. Alltså det är väldigt billigt. Och med en strukturell tillväxt på marknaden. Ja, jag tycker fortfarande det är intressant case. Fortfarande jättebilligt. Så det ändrar inte min syn för att det går upp 18%. Och det som oroar är väl svenska regleringen fortfarande. Den har ju inte alls varit bra. Jag tror att reglerarna har Det har inte varit bra villkor, och de pratar fortfarande om att de har problem med kanalisering, och det innebär de att få in nya kunder. Och ja, det var Börspodden inne på att kunderna spelar på olagliga sajter.
Mm. Och att det, men det är kvalitetsaktivt på den också.
Ja.
Och
det är det man hör. Alltså kanaliseringen, ja, är...
Och jag förstår ju typ så här, om man lyssnar på Kvalitetsaktiepodden när de pratar om gambling för något avsnitt sen.
Mm.
Så pratar ju de om att det här avtalet mellan alltså speloperatörerna och staten, att man betalar en licens för att få med och marknadsföra sig i Sverige på svenska och allting sånt där.
Mm.
Då har man ju egentligen ett avtal att man ska stänga ut de som inte betalar den licensen.
Ja, men exakt. Jag betalar en licens, och då vill jag vinna något på det. Inte bara få massa villkor på mig, mm, utan att jag sen får någonting tillbaka. You scratch my back, I scratch yours.
Exakt.
Så. Men det verkar inte som att staten är så sugen på att klia tillbaka.
Nej, och då är det så här, vad vinner egentligen de här bolagen på det? De verkar ju bara vara nettoförlorare.
Ja, alla, de får bara betala skatt.
Men alla som följer reglerna är nettoförlorare, medan de som inte följer reglerna, de bara... kan tjäna alla pengar liksom.
Men då, det är väl Sverige ett nötskal. Alltså, du får betala skatt, det är det vad du fick.
Ja, exakt.
Och sen får du ingenting för det.
Nej.
Du får betala skatt, men du får inget för det.
Du får betala skatt och du får sponsra Allsvenskan och Elitserien.
Ja, men helt ärligt, de har ju inte fått någonting för det här. Och då de skulle lika gärna kunna vara en del av den svarta marknaden, för att den svarta marknaden uppenbarligen blir ju inte blockad. Eller, de får ju, och varför, då kan man ju fråga sig, de har svårt med kanaliseringen. Då kan man fråga sig, varför har Kindred då svårt att attrahera kunder mot ett bolag som inte följer villkoren och inte har en licens? Jo, för att de får erbjuda, de är inte bakbundna och måste följa massa bonuserbjudande regler.
Nej.
Så det är klart, en kund som kan få insättningsbonusar gång på gång på gång tycker det är bättre att gå till en av de operatörerna. Men jag tror över tid brukar ändå Danmark har varit en bra reglering, och man får ju hoppas att Sverige inser det här och gör något åt saken helt enkelt.
Mm. Ja, och om du sa att du fick rätt tidigare med din analys, så känner jag att jag har fått rätt här i att jag sa 9 månader.
Ja, verkligen.
Och sen ska man börja komma på gambling, och nu känner man, jag känner ju att Kindred är första signalen på att liksom det börjar vända, och att det är typ så här, att stagneringen har kommit nu, och nu kan det bli ett V liksom uppåt, man börjar rätta sig efter reglerna liksom.
Ja, jag håller 100% med att om jag hade väntat 9 månader och gått in nu, så hade jag legat, nu ligger jag på break-even i och för sig, mm, men då har jag ju mina pengar legat där också.
Mm.
Men jag hade gärna gått in nu, och man kan ju se, kanske Netent bottnar nu, kanske Kindred bottnar nu. Jag tror det hade varit bra att vänta, som du sa, och avvakta och se hur det gick. Mm. Så det var faktiskt rätt smart av dig för
en gångs skull. oj, här kommer det. Bara dela ut kängor. Ja, nej, men ja, kanske kommer ett avsnitt där jag gör analys på ett gamblingbolag faktiskt.
Ja, du har ju gjort ett på Evo sen.
Ja, exakt. Men jag tänker operatörer.
Ja.
Exakt. Så är det.
Ja, nästa bolag för dig.
Jag har faktiskt inga fler rapporter. Som du har en till rapport, så kör vi den.
Ja, Ubisoft. I och för sig ingen rapport, så det kanske...
Men de kommer väl med rapport nu?
Var det rapport?
Ja.
Det kanske var i samband med rapporten när de reviderade ner målen.
Ja, exakt.
Ja, det var ju en riktig smäll. Jag har ju analyserat Ubisoft innan för er som har lyssnat på det avsnittet. Kommer inte ihåg vilket nummer det var, men ni kan gå tillbaka och kolla. Avsnittet heter Ubisoft, så det ska inte vara så svårt att hitta. Jag landade i att bolaget var lite för dyrt, att men att det var, de har starka IP:n, och att jag inte tyckte det fanns någon margin of safety, så jag köpte ingenting då. Sen har den sakta men säkert fallit ner från när jag rapporterade, men ändå inte känt att det var någon sån där riktigt bra köpläge. Men jag tyckte det var ett kvalitativt bolag, ett spelbolag som många inte pratar om, för de har så många IP:n. Och nu bara kollapsar kursen i veckan, den går ner 28%. För att de reviderar ner målen. Och, alltså, det är ingen liten nedrevidering. Vi pratar om att de går från EBIT-prognos för helåret på 450 miljoner i EBIT. Och det guider de ner till 20-50 miljoner euro. Så det är liksom tiondel av rörelseresultatet. Och intäkterna guider de ner från 2185 miljoner euro till 1450 miljoner euro. Och så går det när man släpper spel som inte går så bra, och man har tagit aktiverade utvecklingskostnader och man måste skriva ner massa, så man bygger upp massa immateriella tillgångar på balansräkningen. Sen måste du ta de stora nedskrivningarna som blir en stor minuspost i resultaträkningen. Och så säljer inte spelet bra. Då får du stora minusposter och inte så mycket plusposter, och då får du låg vinst. Och det är egentligen bara för att Ghost Recon Breakpoint fick dålig kritik från dåliga reviews, säljer dåligt. The Division 2 sålde jättesnabbt och mycket i början. Men även det...
Det dog väl ut lite.
Det dog väl ut lite och det är väl det de kommenterar också här. Och i samband, inte nog med det här då, så anledningen till att det faller så mycket är ju för att de skjuter också upp spel som skulle släppas nästa år men ingår ändå i fiscal year 2019 för Ubisoft för att det är brutet räkenskap år. Så det är Watch Dogs Legions, Gods and Monsters och Rainbow Six Quarantine som är i princip två AAA-spel, ett kanske inte riktigt AAA, skjuts upp och hamnar på höst 2020 istället. Hösten 2020. Mm. Så det blir nästa räkenskapsår. Och det är därför vi ser den här totala kollapsen också. Så det är inte bara Ghost Recon Breakpoint. Och det är för att de fick dålig kritik på Ghost Recon, väljer de att okej, vi måste kanske tänka om alla våra spel nu på något
höja
sätt.
Höja standard.
Och det gör att när de då gör en prognos för 2020, alltså calendar year 2020 om man säger, eller deras fiscal 2020-2021, så har de höjt prognoserna för 2020-året till typ 600 miljoner euro.
Mm.
Och räknar man det med dagens kurs, då handlas det till EV/EBIT 8,5. Och man ska ta den med en nypa salt, för att det är väldigt beroende av spelsläppen och hur bra de går. Och vi ser väl att det är svårt. Det är mycket konkurrens, men de har starka IP:n. Watch Dogs är väl inte riktigt ett jättestarkt IP, men det kommer två andra AAA-spel. Rainbow Six Quarantine tror jag på. Gods and Monsters, who knows. Watch Dogs Legions, vem vet. Sen har du Assassin's Creed spel. Så att du har ändå stora releases, 5 AAA-titlar 2020. Mm. Så just nu tycker jag det är jättebilligt. Så när det gick ner 28%, det var sån stor reaktion ner, så då köpte jag faktiskt den fallande kniven och tänkte, nej, jag får skala in mig. Så jag köpte ungefär 2-3% av portföljen. Tänker jag får köpa mer om det fortsätter ner, för nu börjar det bli riktigt billigt. Men då studsar den upp runt 15% samma dag. Så det blev en riktigt fin affär. Så jag fick 15% uppgång på en dag. Så jag har fortfarande valt att behålla dem, för de är fortfarande ganska lågt värderade tycker jag. För jag tycker verkligen att det här kan vara ett långsiktigt bra bett att äga länge, och komma in på det här prisnivåerna är bra.
Det är svårt att komma in på ett ledande billigt gamingbolag idag som värderas på en EV/EBIT som du sa under 10 på framåtblickande. Så jag tror att det är helt rätt att gå in i det och ta det och se om man kan hänga med. Jag tror det kanske bara är kräftgång ett bra tag framåt.
Ja, men kan när man redan tjänar 15%, jag tror att den stabiliserar sig ändå lite högre. Så det där var ju bara att handla på nyheten och vara snabb, tror jag.
Ja, absolut.
Det blev en sån utflöde snabbt
med likviditet. Du har ju fått den största reaktioner redan, och du är in the money, vilket gör att det är asoft att ha de 15% på jättekort tid.
Ja, men som du säger, jag skulle lika gärna kunna ta de 15% och ta hem vinsten där och egentligen kunna komma in på samma nivå senare. Eller så kan jag ligga kvar med 15% vinst för att ha någon sorts marginal psykologiskt
gav.
Ja, men ja, det kan ju hjälpa ibland faktiskt.
Jo, exakt. Ja, man vet ju själv när man sitter där och man vill inte förstöra sitt gav, vilket är ju typ den mest, ska man säga, en av de värsta biases som finns. Det är så orationellt som det kan bli.
Ja, det är så att det är supermentalitet.
Ja, exakt. Men så är det, och Ubisoft är, ja, vad ska man säga, Europas motsvarighet till Atvi.
Alltså verkligen. Mm. Jag tycker nästan de är ju uppe där med Take-Two, EA, Atvi, Ubisoft.
Ja, jag tycker de är bättre än till exempel EA.
Ja, för EA har mycket dåligt. Att de har dålig kvalitet, alltså verkligen. De släpper så mycket Anthem till exempel. De har släppt mycket dåligt.
Ja, FIFA är inte alltid bra kvalitet heller på.
Nej, men det är ju ändå, precis, IP är ju ändå IP. Men vad tycker du då? För när jag analyserade Ubisoft, då tyckte du att det var ett intressant, bra bolag. Och nu kommer det ju verkligen, det har gått ner mycket.
Exakt, det har gått ner mycket. Jag har inte bara hunnit reagera på det, för att jag har typ...
Ja, du är lite trög så.
Jo, tack, det också. Men jag har verkligen inte haft... likvider heller. Allting ligger i min typ onoterade, och resterande ligger också nästan helt investerat, så att det har inte varit att kunna hoppa in. Jag fick ju till exempel sälja en position för att kunna ta position i Evo.
Ja. Ja, jag förstår.
Den ska komma in på. Och,
men säg att den stabiliserar här runt 45 euro då?
Mm, absolut, jag skulle säkert kunna slänga in siffrorna och kolla på det igen. För att få någon självuppfattning om hur det ligger till.
Det är svårt att göra en DCF på det här dock. Alltså det är mycket att gå på estimaten. För att jag menar, just själv sitta och räkna på hur många spel och varenda spel kommer sälja och räkna marginal, det är jättesvårt.
Sounds like a challenge.
Ja, men verkligen, det här är jättesvårt att
räkna på. Det är jättesvårt.
Och göra egna prognoser på, tycker jag.
Det är absolut jättesvårt. Men då får man bara i princip kanske göra en DCF att kolla vad förväntningarna ligger. Och om man tror att det slår förväntningarna, då kan man tycka det är värt.
Det är det jag gjort. Jag har kollat på förväntningarna och sagt att även om de missar förväntningar är billigt. Mm. Och sen lägger man på långsiktigt alla IPN och marginalförbättringar för att det blir mer och mer digital försäljning. Mm. Så jag vet inte, jag tycker det är intressant med alla IPN.
Oh ja, de är kung på alltså roleplaying-spel, Assassin's Creed och alla sånt där i den, den genren liksom. Det finns ju ingen som är bättre
än shooter,
det.
Far Cry, exakt. Rainbow Six.
Ja, med FPS-spel då är det lite mer uppdelat. Det är liksom Battlefield, COD, Rainbow Six och liksom så här. Då är det lite mer uppdelat på allihopa. Mm. Men just det här med att typ Assassin's Creeds typen spel. Det,
eller Far Cry är ju story shooter.
Ja, exakt. Men det äger ju liksom Ubisoft, tycker jag, i den kallad nischen. Ja, men soft. Ska vi gå över till mitt sälj inom gaming då?
Ja, det är precis. Bra segue.
segue. Mm. Ja, men lite aktiepubbskvallar egentligen. Vi var ju på aktiepubb här. Gustav på Gustav Aktieblogg, han anordnar ju aktiepubbar. Lite varannan månad eller varje månad, beror på vilket humör han är.
Det var ju där du och jag träffades, älskling.
Ja, he went there. Helt chockad, ja. Älskling, snälla ord. What? Nej, no. Synta käror. This don't work. ja, exakt. Tack för det, Gustav. Mm. Och,
ja, typ, det rekommenderas och, faktiskt.
Också lite tack för den, Gustav.
Bitter ljudet.
Fått mycket skratt och mycket hat samtidigt. Nej, men alltså en stående grej där vi har faktiskt pratat om sen jag började gå på aktiepubbar, vilket är ungefär 2 år sedan nu. Och det är egentligen med en snubbe som jobbar med att sälja spel själv. Och vi pratar oftast om Paradox. Han har varit på Paradox eller PDXCon. Och ja, men det saker som jag hörde därifrån var inte så där nice att höra. För att om jag tycker själva caset i Paradox, det är att du har en entreprenör som fortfarande driver det. Han har ändå liksom, ska man säga, släppt styrrodret lite hårdare för att låta Ebba få ta över. Och han är ju fortfarande investerad väldigt mycket, och sen spilt han också stora investerare. Så att rent ägarbildsmässigt ser det jättebra ut.
Mm.
Men den sidan kan inte se så mycket bättre ut, känns det som. Det kan inte bli bättre. Och sen om man kollar på spelsläpp, de flyttar ju Masquerade framåt.
Ja, absolut.
Vampires.
De skjuter fram det. Men det tycker jag var positivt, för att jag vill inte att de släpper ett halvfärdigt spel, och jag bryr mig inte om de flyttar lite intäkter framåt.
Nej.
Och sen dessutom så var det ett jobbigt fönster att släppa det i, för det är så mycket andra spel som släpps då.
Ja, det håller jag med om. Och, men fortfarande, att om man går också bakåt och kollar på Imperator och det andra spelet som släpptes där, runt Imperator också. Alltså det gick ju inte så bra på de spelen. Och du har ändå haft dem i spelsläppen och det har inte gått så bra.
Ja, fast det där tycker jag inte riktigt stämmer. Mm. Det stämmer att det inte togs emot väl. Men det är många glömmer att när Crusader Kings kom, Europa Universalis, många av de spelen var de också väldigt buggiga, halvfärdiga. Mm. Jag menar, nu kostar ett Crusader Kings med alla DLC, nu är det gratis för sig, men om du ska köpa alla DLC i hela megapacket, det är 2500 kronor. Och nu tycker jag att det är ett fantastiskt spel, men när man kollar hur mycket det kostar.
Jo,
och kollar du på Imperator nu, med den stora uppdateringen de släppte, då har den 70% positiva på Steam.
Mm.
Mot kanske vad den hade 40% innan.
Jo,
det
är
riktigt dåligt.
Jag håller med.
Men det har redan börjat vänt, och folk glömmer ju bort att det är så Paradox ofta har ju jobbat.
Jo, absolut. Men jag tror det kommer börja komma mer krav på Paradox-spel. Det känns som att de vill ha mycket mer färdig produkt när det släpps. Än, det var okej förut när Grand Strategy var lite mer nördigt. Liksom. Det var lite mer nördigt. Nu vill man få lite mer färdigpackat. Och det är lite sådana grejer. Men sen har de ju annonserat att de ska släppa Crusader Kings 3.
Ja, det är därför jag tycker det är så intressant nu. Och det är då du säljer. Men jag hör fortfarande inte best case.
Nej, men jag får ju aldrig prata till punkt. Det är som vanligt här.
Ja, förlåt.
Och det enda, alltså det jag fick höra var i princip det är att både investeringschefen och Fredrik har ju flyttat ner till Spanien. Det är ju för mig en liten så här signal att man börjar släppa sitt bolag. Om man flyttar så många mil bort, även om man säger så här, man kan vara en chef och jobba därifrån, jobba visuellt, och man kommer säkert vara jättemycket i Sverige ändå. Det är fortfarande distansering, och då blir det inte den här, ska man säga, entreprenörsledda grejen som jag vill ha med Paradox. Om du tar THQ eller Embracer Group, som är, jag skulle säga, jämförbara Pearson i Sverige, då är det ju Lars Wingefors som liksom har tagit allting till Karlstad och verkligen håller det nära sig och lever med sitt bolag. Och sen också att vad jag förstår också, så har jag inte Ebba riktigt kommit in i bolaget liksom, har inte riktigt blivit insläppt på så här hur han menar det. Vilket gjorde att, och jag känner att Paradox är lite kall nu, eller är väldigt kylig framåt. Jag ser inte så stora triggers, och med chansen då, för att jag ville ha någonting att stoppa in Evo, helst för inför rapport och helst in för att jag tycker att det finns mer uppsida i dem. Så tog jag egentligen och sålde på det här då. Och det kan, jag ska absolut ta och kolla på Paradox igen och räkna på det. Men när Evo såg så billigt ut, fick den här informationen, och när entreprenörsledda grejen, alltså entreprenörsledheten i bolaget ifrågasätts av någon som har ändå följt bolag jättelänge och varit där på Dexcon, då blev jag såhär, ja men jag känner att jag kan kliva ur. Jag har ändå gjort 40% och ägt dem som intro liksom.
Okej, jag trodde faktiskt att du skulle ha någon saftigare information där. Om det här kändes som en John Skogman-lynchning, att Wester flyttat till Spanien.
Ja, okej.
Ja, det är väl fortfarande, tycker jag, skin in the game, han har ju mycket ägare som helst. Att han råkar flytta till Spanien och då helt plötsligt inte skulle vara lika engagerad, när han har så mycket pengar som fortfarande är investerade i bolaget. Och de annonserade det största spelet genom tiderna för dem. CK3 kommer bli antagligen så största släppet.
Mm.
Kommer 2020. De har jobbat på det längre än de har jobbat på Imperator. Så, eller Imperator. Empire of Sin kommer, det här Romero-spelet som har fått ganska mycket buzz och hype och ser bra ut. Vampire Bloodlines är extremt hypat också. Har en riktig core fanbase. Som växer bara backkatalogen för varje år, och inte nog med att backkatalogen växer, alltså backkatalogförsäljningen, så växer ju också potentialen för att trycka ut DLCs hela tiden till backkatalogen också. Så växer backkatalogen ännu mer och kring försäljningen ännu mer. Som inte är lika beroende av enstaka spelsläpp. Och så har du ett riktigt stort releaseår 2020. Så att om den här stora nyheten är att han har flyttat till Spanien, det tycker jag inte är tillräckligt för att jag ska bli orolig. Men jag förstår också. Jag förstår att det inte, man vill att det ska vara entreprenörslätt. Och nu är det inte det. Han har ägande, men han är inte med och styr.
Mm. Absolut. Alltså, arbetet. Så här. Den största grejen är egentligen att jag behövde mer likvider för någonting annat.
Ah, ja, jag förstår.
Så är det.
Och du hade en fin vinst också.
Ja, och för mig har det varit så här, jag har letat efter liksom någonting för att stoppa in i Evolution, och hörde jag här, och det här är en person jag litar på, helst i gaming. Han har absolut ingenting att vinna på att jag säljer, till exempel.
Nej, men det är också en sån svår grej då han slutsats ifrån. Han flyttar till Spanien.
Ja, absolut. Det finns jättemånga så här sälj där någon säger att man gör det för personliga skäl, och många säljer. Ja. Absolut, det håller jag med om. Men för mig är det när man distanserar sig från ett bolag, då tappar man det.
Men hur mycket av successen är Fredrik Wester? Alltså det är antagligen ganska mycket. Mm. Men jag menar, han måste väl lita rätt mycket på Ebba, och han har fortfarande skin in the game.
Ja, absolut.
Så ser han att det börjar gå helt.
Jo, absolut. Men det jag menar är att du har en nivå, en nuvarande nivå, och den sjunker. Och jag tycker att jag har ett attraktivare case just nu på något annat. Och det är därför jag sålde Paradox.
Ja, men det köper jag. Att om du hittar något mer attraktivt. Mm. Men jag tycker, ja, min take på det, som om inte jämför Evo och Paradox, är bara att jag tycker fortfarande att Paradox är intressant för nästa år.
Ja, Paradox är inte ointressant. Ja.
Och sen bara det. Kommentera på liknelsen mellan Embracer Group eller THQ. Jag tycker ju att Paradox är mycket mer vallgravar, för de är en nischspelare på nischmarknad utan konkurrens. För att de är Grand Strategy. Det enda som kommer i närheten är Civilization, som är 4X Strategy och inte alls samma sak. Så det finns inte ens några konkurrenter till Paradox-spel idag.
Det har vi båda sagt när vi gjorde genomgången.
Ja.
Det håller med om allting annat fortfarande. Men
men därför gör jag att jag tycker ändå det ger en moat. Jag är inte så orolig. Jag tror att de kan till och med släppa några dåliga spel som Imperator och jobba upp det. De har liksom ingen stress, för de har ingen konkurrens i princip.
Nej, absolut.
Intressant och intressanta spaningar i alla fall.
Yes.
Ja, det var mina nyheter. Har du några fler nyheter?
Ja, en snabb grej. Det här är egentligen inget jag brukar prata om.
Snabb grej? Det är fjärde gången han säger. Ja, 20 minuter på varje grej som är snabb.
Yes.
One eternity later.
Ja, min tjej önskar nog att jag sa en snabb grej.
Tänkte jag säga en kall, men händer ändå.
Men Bitcoin tänkte jag prata om. Det här är inget avsnitt av Outsiders, men det gick upp 40%. Jag äger ju en liten del Bitcoin, bara som en, jag ser det som en finansiell försäkring mot det finansiella systemet vi känner till. Om det inte skulle funka längre och vi får ett digitalt guld i Bitcoin, så ska market cap för Bitcoin upp väldigt mycket. Och president Xi Jinping gick ut och kommenterade Bitcoin och fick ju det här att gå upp, alltså 40% i fredags tror jag. Och han sa, we must take the blockchain as an important breakthrough for independent innovation of core technologies. We must clarify the main direction, increase investment, focus on a number of key core technologies and accelerate the development of blockchain technology and industrial innovation. Och det här fick ju då Bitcoin gå upp jättemycket. Inget mer att säga än det egentligen. Det är svårt att säga fundamentalt vad det ska vara värt, men jag tyckte bara värt att ta upp i och med att jag äger lite Bitcoin.
Bitcoin gick väl upp 43% och sen gick det upp 15% dagen efter också. Så att.
Är det så pass? Ja, ja, den gick upp väldigt mycket. Men ja, det är svårt att säga mer. Jag har svårt att kommentera på värdet här. Det är ingen aning vad det ska vara värt. Men det är,
kan du inte räkna på det?
Nej, men det, precis, det är ju som det är. Men det är en försäkring för mig. Det är bara, det får ligga där. Det är,
du har så mycket försäkring i din portfölj.
Ränteförsäkringen i bankerna. Lite Bitcoin. Mm. Ja, det är det. Ja, man måste hänga sig under livet.
Ja, exakt. Han har guld nedgrävt hemma också.
Ja, konservburkar också.
Exakt, det också.
Hagelbössor.
Yes.
Ja, nej, men du rappar väl upp hela nyhetssvepet. Så hinner vi med några Twitterfrågor?
Ja, men de är inte så långa. Vi hinner med 5 stycken den här veckan i alla fall.
Ja, förlåt. Det blir bara 5. Vi kan inte svara på alla.
Sorry. Ska skicka in dem igen om vi verkligen vill att du ska svara på det.
Så, för sjätte gången, lite snabbt. Kevin Rasmusson. At Kev Rasmusson på Twitter. Om ni hade haft $1 billion i net worth, vad hade sett annorlunda ut i era liv? Hur hade ni spenderat er tid? Investeringsmässigt, frågetecken. Som alltid, tack för avsnitt över en timme. Det lyckades med den här gången också, Kevin. Så tack för att du lyssnar över en timme. Ja, jag kan ta den här direkt.
$1 billion.
Jag hade inte suttit i Douglas lägenhet och spela in en podd just nu i alla fall.
Nej, det kanske var en bättre lägenhet om jag hade $1 miljard.
Ja, vi hade kanske druckit champagne och bara skrattat hela vägen till banken snarare än att spela in en podd. Men ja, hur hade jag spenderat tid? Jag hade investerat fortfarande, självklart, för att det är kul. Och jag kan inte bara äta pengarna, jag vill äta avkastningen. Så det hade jag fortfarande gjort. Men vad hade sett annorlunda ut? Jag hade kört en fin bil, jag hade haft en finare klocka och dyrare kostym på mig, men bättre boende, semesterboende, sommarstuga, sådär. Men hade fortfarande investerat, jag hade inte jobbat med mitt vanliga jobb, utan jag hade nog lagt mer tid på investerandet och kanske, jag vet inte, försöka starta något företag inom investerande på något sätt, något eget investmentbolag eller något sådär. Och investeringsmässigt, jag agerar likadant tror jag, kanske ta mer någon aktiv roll, eller att om man har sådär mycket pengar att man kan gå in och ta en stor stake i vissa bolag och påverka. Så mer aktivt förvaltande då.
Ja, jag hade gjort lika mycket som du tror jag. Bara att jag hade nog inte köpt så mycket bil och nycklar och klockor och sådär. Jag är inte så mycket för egentligen. Det räcker att den tar mig till A till B. Hade absolut köpt en stor lägga, för det tycker jag är livskvalitet. Har redan mitt sommarställe klart i släkten, så det hade väl kanske rustrerat upp det, men investeringsmässigt...
Den sommarstugan låter riktigt nice, den har vi pratat om.
Men investeringsmässigt gjort exakt samma sak. Kanske låter Deadpool ta lite mer plats, för att har man så här mycket pengar så kan man tappa 10% och det är fortfarande påverkan till leverne. Starta typ investmentbolag och driva ett family office. Det som jag hade spenderat mer med min tid, eller det som jag vill göra om man har uppnått finansiell oberoende, det är ju egentligen, alltså min livsfilosofi är att den som dör med mest upplevelser och mest, alltså typ egenskaper och upplevelser, är den som, skulle jag säga, vinner, inte den som har mest pengar på fickan när man dör. För
nej,
det
jag
kan
håller
inte
med.
Med
alltså upplevelser är något som är riktigt, ja alltså, upplevelsekapitalet.
Exakt, och jag hade antagligen, jag hade inte gjort mitt jobb, jag hade kört investeringsverksamheten. Jag hade rest extremt mycket.
Yes,
hade läst extremt mycket mer än vad jag kan göra just nu. För nu har man jobb plus två bolag. Så att det är rätt mycket som skulle ändras. Alltså, om man så här mycket pengar. Alltså, du kan ju lägga undan vadå? Du kan lägga undan en tiondel och fortfarande kunna leva på det i Sverige och ha samma standard vi har just nu.
Mm.
Så det är så här, det är så sjukt mycket pengar som man vet inte ens om man skulle göra. Carnegie skulle ringa ner in och säga att de skulle hantera våra pengar. Så bara, jag gör det bättre själv.
Ja, nej, men jag, precis. Jag hade väl, ja, det, bra grejer du la till. Jag hade också fokuserat på att läsa, träna och liksom utöver investerande såklart. Och bara ta hand om sig själv och resa och uppleva saker.
Mm. Alltså när man får så mycket pengar, då tappar pengar värde. Och det bara som blir värt är där man inte kan köpa längre. Vilket är tid, kroppens hälsa och upplevelser. Alltså du, absolut, du kan köpa upplevelser, men det är nog mer tiden som kostar det för att ha upplevelser.
När du bara kollar Gordon Gekko i Wall Street 1 säger han, information is the greatest commodity. Sen säger han, i Wall Street 2 säger han, time is the greatest commodity. Det tog många år för att inse det.
Exakt. Han fick ju sitta i fängelse också. Det är därför
efter det insåg han det.
Damn it. Okej, nästa fråga. Eran take på biometriska betalkort. Ni pratar ju mycket om Visa, Mastercard och kommer PayPal och betalningslösningar utan kort komma innan. Alltså min take på biometriska betalkort är att det kommer behövas. PSD2 kommer här med att man måste ha alltså tvåfaktorautorisering när du kör betalningar. Då kommer du behöva din PIN-kod och antagligen fingeravläsning eller typ mobilbank-ID. Och för att göra lösa det med kortet i sig när det kommer, då är ju PIN-kod och ett biometrisk sensor i den antagligen den bästa lösningen just nu. Men det här med att det ska komma betalningslösningar utan kort komma innan. Ja, men det här, det är samma sak igen. Vi pratar lite om det här. Sverige är så långt fram i sånt här. Vi blir lätt fartblinda och det kommer, alltså typ USA, de har inte kommit till det här att man blippar liksom. Och det för oss har ju varit jättelänge. De är tidiga med Apple Pay på grund av att Apple Pay finns där och Google Pay, och det är en stor marknad. Men annars i regel är de typ hela världen är efter på det.
Ja, men jag tror USA kommer leapfrogga lite. De gick från liksom magnetremsa till NFC istället, alltså hoppade över typ hela chipgrejen nästan.
Jo.
Så jag tror de leapfrogger till NFC i och med att ja, du kommer ha så mycket sådana här Square Point of Sales och iSettle terminaler som har NFC också. För att ingen går och köper ett riktigt vanligt kassasystem med kortläsare längre. Mm. Det är typ stenålder.
Ja, exakt. Det är samma sak i Asien. Och samma sak i Afrika. De leapfroggar ju förbi magnetremsorna och chippen som liksom inte är...
Men jag tror, precis. Ja. Men jag tror ändå, i och med att det kommer vara en stor del av världen som ändå kör på kort...
Mm.
Istället för bara att köra Apple Pay, säger vi, eller någon sån betallösning. Och därför kommer nu, det ligger i Visa och Mastercards intresse att du har säkerhet i kortet.
Jaja.
För om du har, jag tror på biometriska kort, för det kommer ändå vara så stor del av världsbefolkningen som inte kör NFC eller Apple Pay eller någon liknande lösning. Och då är, i och för sig kräver ju biometriska betalkort ofta NFC också.
Mm. Jo, men, men jag ser biometriska betalkort kommer antagligen vara en del av vårt liv inom 5 år. Kommer antagligen kort, ska man säga, kortstallet bytas ut till sådana kort för att öka säkerheten. Jag tror
för bedrägerierna, för att det kostar Visa Mastercard jättemycket när de ska ersätta folks, när någon har snott någons kortuppgifter helt enkelt.
Ja, och det hamnar ju i regel på bankerna egentligen.
Ja, men vad jag vet så är det Visa Mastercard som betalar ut det.
Ja, jo, det är det. Alltså, de är liksom flödet emellan. Men om det kommer så långt att det är draget på ditt kort, då är det ju oftast banken du hör av till. Du hör ju inte av det till Visa Mastercard.
Nej, precis. Du hör av det till banken och säger någon har snott mina kortuppgifter, men jag tror det är Visa Mastercard som återbetalar.
Mm.
Och tar den smällen liksom.
Ja, så de är lite försäkringsbolag också.
Ja, det ligger i deras intresse att säkra betalningarna, menar jag.
Jo, men så är det. Jag tror de kommer att driva på att det blir mer säkra betalningar plus att du har PSD2.
Ja, och det jag försöker säga då är att om du får ett Apple Pay-kort, eller säg att du har Apple Pay, du måste ändå registrera ditt vanliga betalkort till Apple Pay och ha ett vanligt kort i plånkan. Så även om du använder Apple Pay skulle någon teoretiskt sett kunna sno ditt kort ändå. Mm. Så då vill du ändå att ditt fysiska kort är också säkrat på något sätt. Så att jag tror att ett tag innan vi helt ersätter fysiska kort och du direkt bara får in kortet i telefonen. Så det bara blir ett digitalt kort.
Ja.
Men där kommer vi inte nå än. Det är ett tag kvar.
Nej, det är bara att åka till Tyskland och hoppas du kan betala med kort överhuvudtaget.
Precis. Ja, som sagt, det är lätt att bli blind, hemmablind.
Mm. Okej, nästa fråga. Hans Isaksson at Hassebalja. Hade varit sjukt intressant att höra syn på Flutter Entertainment och dess förvärv av Stars Group. Det enda, så här, det är en gigant som går ihop. Vad jag har förstått, jag har läst till det. Jag kan inte dem så det är superbra, som jag har sagt, att jag har inte satt mig in i gambling än. Och just det här förvärvet blir ju gigantiskt. Och de kommer bli en riktigt stor spelare. Och det är ju det som är så sjukt när Evo också tecknar avtal med Pav Power och Betfair med Flutter Entertainment. Vilket bara visar hur viktigt Evo är, eller hur bra Evo är egentligen. Mm. Och om det är någon som egentligen borde kunna göra Evo in-house och testa det, så är det Flutter Entertainment. Nu när de blir så gigantiskt stora.
Jag har inte så mycket att säga på det här, för att jag är för dåligt påläst och då vill jag inte uttala mig för mycket, men jag vet inte ens egentligen, jag vet ju Stars Group, men inte Flutter Entertainment har jag inte så bra koll på. Mm. Nej, det är intressant med stora affärer inom en sektor alltid, men kanske pekar på att branschen kommer konsolideras mer också.
Jo.
Vilket talar för att kanske äga vissa bra berättningsbolag.
Exakt, det tror jag också. Konsolideringen kommer framåt.
Mm.
Så där hoppar jag över nästa fråga.
Monsieur.
Vem hade gjort sig bäst som daytrader med krav om minst 5 avslut om dagen? Frågar Simon at S. Johansson 95. Jag känner att du hade varit bättre än mig.
Och varför då?
Jag tror att du är lite mer sådär, du har portföljregler om att inget ska utgöra mer än CSO procent och så vidare, inte ett onoterat bolag är kring 60% av pengarna. Men annars har du ju ganska små positioner, portföljregler, du har, ja, men det känns som att du gör mer liksom du gör en DCF och du måste se minst en uppsida på 15% och du har mer mekaniska regler, tycker jag. Vilket känns som att jag tror du skulle vara mer disciplinerad som trader. Jag tror jag inte skulle vara det. Jag skjuter mer från höften och det är kanske är bra som trader, jag vet inte.
Men alltså, jag är ju helt tvärs emot mitt perspektiv. Du kan ta positioner inför rapporter och köpa till exempel Ubisoft på en sån dipp. Jag klarar inte riktigt att göra sånt. Jag måste göra långa analyser. Jag kan absolut hålla mig till regler, men det är bara för att jag inte ska börja sväva ut och hålla mig disciplinerad. För om jag inte hade reglerna, då är jag inte disciplinerad.
Men det är lite det jag är ute efter. Att dina nuvarande regler passar inte trader,
nej.
Trading. Men det jag försöker säga är att eftersom du har det mindsetet, skulle du skapa nya regler som passar för trading och vara disciplinerad. Och jag tror inte jag skulle vara lika disciplinerad som dig. För att jag går lite mer kanske på magkänsla ibland och jag analyserar också väldigt mycket.
Så, det är det jag känner, att en trader behöver magkänsla. Jag känner inte att jag har den.
Det är väl kanske sant också. Sen passar inte min magkänsla just trading, men det var inte frågan. Men jag vet inte, svårt att säga.
Jag tror du, för att du är bättre på att skjuta från hösten och hitta typ så här reaktioner som är för överdrivna. Jag typ tänker 5 gånger om den här reaktionen händer, så är nog faktiskt rätt att den händer, och sen tänker tillbaka och sånt.
Men jag hade skjutit bort mig, för jag kan inte ta förluster, jag är för dålig på att ta små förluster hela tiden och stopplossa så grejer, så jag hade varit en swing trader som bara ligger back i allting.
Ja, du bara så här, oj, lång portföljen blev lång.
Ja, men det är ju det. Det är ju hela min långportfölj är ju bara massa swing trades som gick åt fel håll. Så jag är ju redan en swing trader. Men om jag ska vara day trader, det är det som inte passar
mig. Jag tror ingen av oss hade funkat för överlag.
Nej, det är därför vi nog inte sysslar med det. Jag har faktiskt provat day trader för att jag hade en period där jag inte hade så mycket att göra på jobbet. Så jag tradade lite på jobbet. Det gick inte bra för mig, för att jag kan inte ta små förluster och psykologiskt jobbigt.
Ja. Och jag tror svaret är på det här. Det handlar mer om vem som är minst sämst. Än att vem som är bäst, vill jag ju säga. Så är det. Ja, nästa fråga. Monsieur, läs upp igen.
Tjock och fin. At tjock och fin säger, sluta trycka ner varandra. Ni är båda tjocka och fina. För det första, jag tar åt mig. Okej, okay. Du har inte träffat mig. Jag, är inte
jag tar åt mig det första. Den tar åt det andra.
2 följdfrågor då på hans förra fråga som var tips för nybörjare. Inriktning i början, satsa på storbolag och makro tills man har skin in the game, eller ska man inrikta sig på sektorer och i så fall hur många sektorer i bolag? Det är en fråga. Vad säger du?
Det beror alldeles mycket på dig själv. Det beror på vad du har för kunskaper från början. Även om man börjar med alltså investeringar från scratch, så har du fortfarande intressen i någonting som gör att du inte liksom måste läsa in det på grunderna. Till exempel, vi har ju intresset i gaming, vilket gör att det är därför vi fokuserar på dem. Och Sen liksom så här, annars är jag också intresserad i payments till exempel, jag har det. Så börja gräva där du står.
Mm, det håller jag med om. Det blir ju, ditt analysjobb blir bättre och roligare. Mm. Men sen också jag skulle generellt sett satsa på storbolag är säkrare. Det är mindre volatilt och det är mindre risk att du gör ett misstag. Om du gör ett misstag så blir du inte lika straffad, kan jag tycka. Men och sen skriver du, ska man satsa på makro? Det tycker jag inte riktigt. Och sen skriver han, tills man har skin in the game. Vilket jag inte vet vad det betyder, för jag tycker man alltid har skin in the game. Sen är det väl skin in the game i olika grader. I början har man ju skin in the game, men det är bara mycket mindre pengar. Om det är det han menar kanske. Att det blir mycket större insatser ju längre man kommer i karriären, investerar i karriären. Men... ja, jag tycker man ska...
För det känns som en bra segue med tanke på skin in the game. För nästa fråga är egentligen som man följer upp första frågan med är, såg en tråd av long short value och han skulle tagit större risker när han var ung och så vidare för att kunna ha en stor påverkan senare i livet om man prickar rätt, lär sig om det går fel, satsa när man är ung. Och med tanke på att du taggar mig i den här för att hetsa mig över min gubbportfölj.
Mm.
Ni har 60% i ett onoterat bolag. Mm. Okej.
Ja, nej, du tar ju mer risk än mig.
Helt plötsligt. Ja. Det.
Du gick från gubbe till helt crazy.
Ja, exakt. Inte fortfarande crazy, som det finns vissa på Twitter som tar 100% i ett bolag. Men jag håller med om det liksom man, så, där man i tråden som skrevs har long short value. För när man är ung, att ta risker och uppleva de riskerna och lära sig hur marknaden pendlar är väldigt bra med lite pengar. Om du börjar med, jag började till exempel med 30 000, förlorade 60% direkt typ första halvåret. Väldigt bra billiga lektioner egentligen för att nu bygga upp någonting långsiktigt och kunna hantera marknaden. Så att Jag håller med den tesen i den tråden. Och ja, man ska ta mer risk, absolut. Men då ska man också diversifiera mer så att man får egentligen fler datapunkter. För att här, jag skulle nog säga att du behöver fler datapunkter för att du behöver fler teser och egentligen bekräfta din strategi. Därför att ha flera innehav. Du sänker,
ja, precis. Många tänker att diversifierar du mer så tar du mindre risk, men inte nödvändigtvis. För om du har många liksom,
i samma sektor till exempel, då tar du ju typ samma...
Många högriskbolag blir fortfarande en risk.
Jo, men exakt. Och därför tycker jag så här, alltså, ha många bolag, diversifiera mycket. Ha många teser. Se hur det spelar ut efter typ så här ett eller två år. Lär dig från det. Lär dig från vad som gick bra och vad som gick mindre bra.
Ja.
Och ta högre risk då, alltså gör det på mindre bolag. För till exempel, om vi tar till exempel Ericsson, de har ju i princip gått upp nu på att de är positiva för USA och handlar med G5-teknologi och massa annat där liksom. Och det är inte Ericsson själva som driver det, alltså det är inte drivet internt utan det är drivet från externa faktorer. Så det är så här. Jag tycker storbolag blir mer makro.
Ja, lite.
Därför tycker jag man kan gå på mindre bolag för att det blir mer lättare analys och lättare tes att hålla sig till och faktiskt att följa upp på. Så att,
Nej, jag har väl inte så mycket tillägga. Bra svar.
Mm. Va? Säger bra svar? Syntax error? Det är något positivt? What
the fuck? Ja, det var enkel fråga.
Enkel fråga, tack.
Nej, men okay. Det var väl allt för idag.
Ja, exakt.
Jag tror vi behöver inte göra här längre än vad det är. Du följer oss på Game of Stocks, @gameofstocks.nu, @gameofstocksnu på Twitter, gameofstocks.nu, va?
Yes, exakt.
Du vet det här. Följer mig på @värdeinvestera.
Och följer mig @investakus, och ni hör ju vem som har hand om hemsida och allting annat.
Mm. Ja, jag klipper i alla fall.
han klipper, så det är därför jag låter skit. Mm. Låter som att jag är dum i huvudet när jag pratar.
Du låter inte ens, du är inte med. Det är bara monolog.
Jaha, det är därför de är hälften så långa när de kommer ut mot när vi spelar in. Ja, det berättar jag sakerna. Men också kom ihåg att vi måste ju disclaima. Vi har pratat om mycket köp och sälj idag, så det är extra viktigt tycker jag.
Så men jag tror vi har ju också sagt under tiden vi pratade om nyheten vilka vi ägde och inte ägde.
Exakt, så vi har ju haft full transparens vad vi äger och sådär. Men fortfarande, kom ihåg att göra din egen analys, vad vi säger att vi köper och säljer eller vad vi kommer fram i en analys. Inga rekommendationer för dig. Det är bara våra tankar, idéer och hur vi gör det. Och du får hänga med på det som inspiration då. Till din egna portfölj, ditt egna förvaltande.
Exakt så.
Yes. Så, det var allt för den här veckan.
Ja, må avkastningen vara med er.
Hej då!